Jag är den jag är. Gud är helig. Här startade vi våra kvällssamlingar där Mose möter Gud. Och just om den händelsen när Mose möter Gud kommer Ulf och predika nästa söndag. Och Mikaela. Vi predikar oss genom Bibeln och nästa söndag är ett sånt tillfälle där vi har kommit fram till Mose och kallelsen, det är nästa söndag. Men här startade också våra kvällssamlingar med fokus på Gud där han säger jag är den jag är. En helig Gud. Gud ser sitt folk som är slavar i Israel. Judarna levt i 400 år i slaveri och förtryck och de har ropat till Gud, kom och befria oss, och Gud har hört dem. Han kallar Mose, han möter Mose. Och när Mose möter Gud så är marken så heligt han får ta av sig skorna för att närma sig honom. Gud visar sig som en eld. Och så leder Gud Israels folk, eller judarna från Egypten genom Mose. Han var ledaren, men Gud leder dem genom öknen i 40 år och så kommer de till det förlovande landet Israel. Landet, det fantastiska. Så går det en tid och sen väljer de att känna att de behöver bygga något. De måste bygga något för Gud. Så kung David bestämmer sig, jag vill bygga ett tempel för Gud. Så han fixar ritningar och grejer och håller på och planerar. Men han får inte bygga, utan det är hans son Salomo som väljer att bygga ett tempel till Guds ära. Där Gud ska bo. Och det här finns det massa utläggningar om. Jag kommer bara ta det som hastigast. Och det är inte ens skalenligt. Finns ingenting som det är väldigt. Men själva poängen kommer jag fram till småningom. Det här är en skiss av templet. Såg inte ut så här, men det finns vissa saker. Därför att Gud var helig. Salomo byggde ett tempel på olika delar och sen ville han att Gud skulle bo där. Och så ber han, så kommer Gud över templet och flyttar in i det allra heligaste. Där finns Gud. Det ironiska eller konstiga, precis när han inviger alltihopa och faller ner inför Gud, när Gud kommer ner, så funderar han på, kan verkligen Gud bo i ett hus skapat av människohand? Vi släpper det. Men där bygger i alla fall Salomo tempel, där Gud är där allra heligaste. Så skapar de en ordning för hur nära vissa människor får komma Gud. Det allra heligaste. Längst bort, det som kallas hedningarnas förgård, det är de människor som inte är judar. De får komma dit. Till en viss avgränsning. Nästa avgränsning är för kvinnorna. De judiska kvinnorna. De får komma lite närmare än hedningarna. Alltså de som inte är judar. Och de har en liten läktare så de kan titta över männen och se längre in på prästerna som håller på längst in där inne och sjunger och grejer. Där är kvinnorna. Så kommer nästa, där är männen. De tittar också in på prästerna. Muren är inte så hög mellan männens avdelning och prästernas. Men den finns där. De ser hur prästerna och leviterna sjunger. Och längre in finns då det heliga, där prästerna finns och de offrar djur och olika saker. Det finns massa att berätta om templet, men jag passerar det som bara som hastigast. Och så finns det som är längst in, det allra heligaste, dit bara en överste präst fick komma en gång om året och be om försoning och förlåtelse för det judiska folket. En gång per år fick en person som blev utvald på ett särskilt sätt komma in bakom ett stort, enormt draperi. En förlåt, ett skynke som hängde ner som var 10 gånger 10 meter, tjockt som bara den. där innan fick han träda in. Problemet om man nu kliver över de olika gränserna här, så fanns det straff som var döden. Så gick den ena över till den andra man inte fick, då var straffet döden. Ett hårt straff för att komma närmare Gud än vad de här hade tillåtit. Till och med det allra heligaste var så heligt. Så att man kunde ju faktiskt dö om man gjorde fel där inne. När man närmast Gud som var så ren som ingen annan kunde bli. Så man bestämde sig för att binda ett rep runt den överste prästens fot. Utifall han skulle dö där inne. För man kunde inte gå in och hämta honom. Så man kunde dra ut honom utifall han hände någonting där inne. Ja, det är sant. Det allra heligaste. Det här var spelreglerna för det här templet. Den överste prästen, han gick in på försoningsdagen. Och gjorde man fel, då dog man. Kommer en lite konstig koppling kanske, men ni får hänga med ändå. Det var nästa, man skulle kunna jämföra det med ett rum, en förening som kallas VIP. Alltså det är bara vissa utvalda personer, människor fick komma in. En klubb, en förening, en plats, ett sammanhang som var speciellt utvalda människor fick komma. Ni kanske har kommit någonstans där, ibland är man på konserter, ibland kan man nu för tiden kan man köpa någon slags backstage-pass. Man får sitta och fika ihop med 300 andra tillsammans med en kändis som sitter långt bort. Man betalar för att komma närmare. Ja, men det är så faktiskt. De som skrattar mest har gjort så. Tror jag. Nej. Ja, men det finns, man vill ju komma närmare. Man vill ju komma lite vanligare utvalda. Ibland har man möjligheten att hänga på någon annan som råkar ha rätt kort. Och så att man kommer in i det där längst in. Ibland när jag får tillfällen så är man på konferens. Och jag har funnits med någon konferens. Man sitter i green room där det är fina fåtöljer. Och man käkar godare mat och fika än de andra som är på konferensen. Det finns även några som men det här. Ett speciellt utvalt och man måste ha en bricka så här för att komma in. Så kan det vara överallt. Problemet är oftast när Annika och jag var i Stockholm nyligen så tyckte hon att vi skulle gå på någon fin flashy där vid Globen, någon nattklubb. Det tyckte hon inte, men hon nämnde det i alla fall. Jag ska inte säga något annat. Men om man nu skulle gå dit så står det ju någon liten man oftast i dörren. Det är ju så. Det står oftast en liten man framför dörren som kräver att man ska då visa upp sitt kort eller någonting så att man fanns kanske på en namnlista så man fick komma in eller får man visa upp sitt VIP-kort eller vad det nu är för någonting så att han släpper in en. Så är det ju på de där speciella tillfällena, föreningarna, klubbarna, vad det nu är för någonting, sammanhangen, så finns det någon som vaktar så att ingen obehörig kommer in. Så är det ju också, var det ju i templet. Det fanns ju en ordning, de höll koll på varandra, vem som gjorde vad, hur långt man kom in. Och gick man in för långt så var straffet döden. Grejen är att man bör ju fundera på varför vill man komma in längst in? Vad finns det där? Förutom att det är godare fika och skönare fåtöljer att sitta när man har lite rast och sådär. Så man funderar, vad är det som gör att man vill komma in längst in? Vad är det som gör att man vill komma in i det allra heligaste? Om vi tänker nu att det där, bakom vår lille man där, är det allra heligaste, platsen där Gud finns. Vad är det som jag vill ha där inne? Vad är poängen med att jag ska försöka komma in dit? Ja, men det är inget som jag attraherar, men det är ju ingen idé att försöka ens gå med i någon slags klubb för att man ska få något som jag inte vill ha. Eller hur? Det måste ju vara någonting som ändå är attraktivt för mig. Som finns där inne. Vad är det då det finns hos Gud som gör att jag skulle vilja komma in dit? I det allra heligaste. In till Gud själv. Det som handlar om tron. Vad innebär det att när jag säger ja till Jesus och jag får tillgång till det allra heligaste, vad får jag tillgång till då? Och det här, nu kan man ju hålla på ganska länge och prata om det, vad som tillgår. Jag ska ta några saker, försöka snabbt, men någorlunda ta sig igenom några stycken saker. som man får tillgång till när man kommer in i allra heligaste bakom mannen där. Rikedom. Gud äger allt. Jag tror att Gud har skapat allting. Gud har allting. Det vi har, det är bara till låns. Gud kan tillföra dig allt det du behöver. Det finns ett bibelord som säger att vi ska inte oroa oss för morgondag, utan sök först Gud och hans rike, så ska man få allt det andra. Han som har skapat himmel och jord, stjärnorna, planeterna, han vet vad du behöver och kan ge dig det. Enorm rikedom finns hos Gud. Jag vet att det fungerar. Jag har levt där när inte där ekonomin går ihop. Varenda månad på något sätt så förser Gud någonting. Man får saker på underliga vägar som genom Gud. Han är inte så långt i före. Sådär. Han betalar väldigt sent. Sådär. Men sån är Gud. Jag vill att vi ska tänka på det. Men så är det. Rikedomen finns där. Allt finns hos Gud i rikedomar. I Gud finns också hälsa. Hos Gud är det ingen som är sjuk. Där finns fullkomligt helande. Det finns inga lama, blinda, döva, inga med allergier eller vad nu är för någonting hos Gud. Ja, men jag tror det finns ju de som är förkylda. Vi har ju Anders som ligger hemma sjuk. Det tror ju inte han tillräckligt. Jo, men det gör han ju visst. Men det fullkomliga helandet får vi när vi flyttar in i himlen. I uppståndelsen, då får vi allt det. Då finns det fullkomligt helande för alla. Men jag tror också att det kan ske redan här och nu, ibland. Vi upplever det på läget, vi har upplevt det här i församlingen. Att helande kan man få redan nu. Och ibland sker det inte. Så är det. Men jag vet att när jag söker Gud så finns också hälsan. Det finns också evigt liv. Ulf var ju inne på det här när han talade om våra tre vänner som har fått flytta hem. Vi tror att livet tar inte slut med döden, utan det finns en evigt liv att få bortanför graven. Graven är inte slutet utan början på evigheten. Hos Gud finns evigt liv. Det är något fantastiskt. Hos Gud finns också all kunskap. Inte så att man inte behöver läsa på inför olika prov och läxor och allt vad det nu är för någonting. Bara för att jag tror på Jesus, då behöver jag inte läsa någonting. Så funkar det liksom inte riktigt. Men Gud som vet allt, han kan ändå förmedla sin kunskap till dig. Om du ber till honom, söker honom, så kan han leda dina tankar, ditt hjärta på olika sätt. För han vet ju allting. Han vet det som är bäst. Ibland förstår ju inte jag det förrän långt senare att det blev bra. För så ofta så är det så att man har svårt just när man i nuet förstå att Gud, men det här var inte så bra. Men så backar man tillbaka och tittar bak. Men det var ju bra faktiskt. Men när man är mitt uppe ibland saker, så är i alla fall för mig så är det så att man inte riktigt ser Guds kunskap och vishet. Men i efterhand kan jag se det. Hos Gud finns det. All kunskap. Kanske skulle ha med honom om han var på någon här frågesport någon gång. Det finns också förlåtelse för allt. När vi tog upp det på konfagänget för några veckor sedan, så pratade man om vad är Jesus för någonting. Och så fanns det olika saker som man valde mellan vad Jesus var för någonting. Och en sak som man får för Jesus, som väldigt många nämnde, var förlåtelse. Ja, men varför är det så bra? Jo, men det är jobbigt att bära på sånt som man har gjort fel. Det är skönt att lägga av det hos Jesus. Och det är det. Tänk att det finns någon som förlåter dig vad du än har gjort i ditt liv. Det kan vara den lilla, lilla sak eller den riktigt stora. Det vet ju du vad det är för någonting. Och ibland är det är skönt att få förlåtelse, och det finns hos Gud. Fullkomlig förlåtelse, rening. Han förlåter dig om du kommer till honom ärligt hjärta och ber om förlåtelse. Förlåtelse finns hos Gud. Hos Gud finns också frid. Det finns allt för många människor som känner oro. Av olika anledningar. Av världsläget eller läget i Karlskrona. Man läser nyheter om det finns olika. De sprängde bomber uppe i Holmsjö. Jag försökte läsa kapptidningarna när man kommer hem från Norge. Man är ju helt avkopplad från omvärlden. Så läser man om bombdåd i Holmsjö av alla ställen. Och då tänker jag, men vad är detta för värld vi lever i? Ja, men det finns ju hela tiden saker som sker runt omkring oss. Och man känner oro. För hur ska det gå egentligen? Det finns de som har oro för skolan som börjar på imorgon. Oro för att komma hem i en del sammanhang. Oro för arbetet eller arbetslöshet eller vad det nu är för någonting. Men hos Gud finns frid att få. Där man kan lägga bort oro och ångest. Hos Gud finns detta. Hos Gud finns också tröst. Som är särskilt för några av er som idag sörjer och känner saknad. Och det gör vi ju alla ibland, mer eller mindre. Och hos Gud finns tröst, han som är tröstens Gud. När vi känner saknad, när vi känner sorg, så finns tröst att få hos Gud. Det står i Uppenbarelseboken att när han, när Gud Jesus kommer tillbaka och Gud kommer och bor bland sitt folk, då finns det ingen sorg och klagan längre. Han som är all tröst. Tårarna kommer att försvinna. Man söker Gud. Gud är också kärlek. Om du känner att ingen annan i hela världen älskar dig, tycker om dig, bryr sig om dig, så finns det en. Och det är Gud. Han älskar dig. Det behöver du aldrig tveka på. Han kommer alltid att älska dig. Även fast dina vänner, din familj, dina kompisar, dina grannar, arbetskamrater sviker dig och tycker du är helt körd, så finns det en som alltid kommer att älska dig, och det är Gud. Hos Gud finns kärleken. Hos Gud finns också vägledningen när du står inför olika val i livet, i unga år, i lite äldre år, eller vad det är för någonting, när du känner att du behöver vägledning. Det kan vara allt från utbildningar till arbeten till inte när du ska köpa vilken ost du ska köpa på ICA på fredagen. Sådär. Vad är det för någon sort vi ska ha? Gud, hjälp mig. Ibland kan man ropa det, för det finns ju 300 sorter. Men det är inte riktigt sån vägledning. Han kan säkerligen vägleda det också. Men när vi känner att vi behöver lite ledning, så kan vi läsa Guds ord som är en lykta på vår stig för att visa vägen. Gud vägleder. Det finns där. Gud har också all makt. Vi behöver inte tveka på att han har all makt. Han har besegrat döden. Han har besegrat mörkret. Han har besegrat ondskan. Han har all makt. Oavsett vad som sägs i världen, så är Gud den som har makten. Han är också, hos Gud finns också seger. Tänk dig att du någonstans fick du, ja men du, okej, nu får du välja vilket lag du vill här. Resultatet är redan givet, det här laget vinner, det här förlorar. Det är redan givet, det finns inget, matchen är avgjord. Gud har redan segrat, då får man välja vilket, om man, hos Gud finns segern. Eller inte segern, det man får välja. Hos Gud är segern, segern är redan vunnen. Det gjorde Jesus på korset, han dog och vann seger. Det behöver vi inte tveka på. Segern finns hos Gud. Hos Gud finns också gemenskap. För dig som känner dig ensam på olika sätt, så är Gud gemenskap. Gud är inte ensam. Gud är gemenskap. Han är tre i en. Bara kan man ha flera predikningar bara det. Men Gud är gemenskap. Om du känner dig ensam, så sök Gud. Hos Gud finns gemenskap. Du behöver aldrig känna dig ensam. Hos Gud finns allt jag behöver. Du behöver inte söka någon annanstans. Allt du behöver finns hos Gud. Och så kan jag hålla på i flera dagar och lista saker som finns hos Gud. Det ska jag inte göra, för då går ni hem. Och det ska ni också göra, men om en stund. Inte. Ja, men det finns så mycket hos Gud. Det är därför man vill ha tillträde till det allra heligaste. Man måste ju veta, varför ska jag ha tillträde i allra heligaste? Jo, men det är ju därför. Det här finns där. Jag vill ju ha det här. Jag sträcker mig för att få detta. För det har Gud lovat mig. Inte allt är fullkomligt 100% än. Men när jag kommer till himlen, då får jag allting. Men redan nu så får jag smaka på detta. På någonting som skvätter ut en del av heligheten redan nu. Av helande, av tröst, av glädje, av kärlek, av gemenskap. Allt det där finns att få en del av redan nu. Men fullkomligt när vi kommer hem till himlen. Den enda vägen till den här rikedomen är genom tron på Jesus Kristus. Jag är dörren, Johannes 10:9. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och ut och finna bete. Alltså, Jesus öppnar upp vägen. I tron på Jesus gör att du kommer förbi han som vaktar där. Då får du tillgång till detta om du tror på Jesus Kristus. Jesus säger också att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern, alltså in i det allra heligaste, utom genom Jesus. Det säger Jesus själv. Det finns bara en väg in i det allra heligaste, in till Gud, in i gemenskapen, och det är tron på Jesus Kristus. Men om ni kommer ihåg inledningen jag berättade om templet, så var det ju ett pris som man fick betala om man gjorde fel. Om man klev över de här olika gränserna, så var ju straffet döden. Hur ska jag kunna komma in om straffet är döden? Om betalningen är döden för att jag ska komma in till Gud? Men vad är poängen då? Om jag kommer in, men då dör jag. Ja, men det var ju inget roligt. Men grejen är att det finns ju en annan som har betalt det priset. Som dog istället för dig. Johannes 3:16. Så älskade Gud världen, att han sände sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Gud inser det. Om de ska kunna få gemenskap med mig, då kommer de in i halvet. Och ingen människa kan bli så ren i sig själv att man får tillträde. Och då dör de ju. Ja, då måste ju någon annan få betala det priset. Jag sänder min son till jorden så han dör. Jesus dör, blir uppspikad på ett kors, ger sitt liv för att du, var och en av oss, ska få tillgång till det allra heligaste. Priset är redan betalt. Du får välja att tro att det här är sant. Men priset är betalt. Jesus har redan dött för din skull. Om vi ska gå tillbaka till templet. Det här, det är de olika avdelningarna här var för att komma nära Gud. Vem får vara nära Gud? Ja, längst bort var ju de icke-judarna, som var kvinnorna, som var männen, som var prästerna, som var översteprästerna. Det fanns en ordning. Men vad händer när Jesus ger sitt liv? När han spikas fast på korset? Korset reses upp och han dör. Vad är det som händer då? I Matteus 27:51 så står det så här. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Och jorden skakade och klipporna rämnade. Jesu död gjorde att hela den här, alla de här avgränsningarna försvann. Han rev murarna mellan hedningarna, kvinnorna, männen, översteprästerna. Och så öppnade han upp en väg, inte bara för vissa utvalda, så fick komma lite närmare Gud. Och så var jag riktigt duktig, var man, fick jag komma lite närmare. Präst fick jag komma ännu närmare, och överstepräst kunde jag få komma riktigt nära om jag fick vara den utvalda en gång per år. Nej, Jesu död gör att han rasar alla de här murarna, så att alla människor, oavsett kön, ålder, etnicitet, allt vad det nu är, för alla människor i hela världen får möjligheten att komma till Gud. Jesus river allting och han delar sin död, delar det här stora skynket, draperiet, förlåten som skiljer människa och Gud ifrån. Det delas inte nerifrån och upp, utan uppifrån och ner. Och sen öppnas vägen in i det allra heligaste. Och Jesus säger att den som tror på mig, han ska få komma in. Han, jag, Jesus är dörren. Det finns en dörr in till Gud. Till allt det där som jag pratade om förut. Genom att man väljer att tro på Jesus. Alla människor är välkomna. Inte bara vissa utvalda. Och det är både enkelt och svårt. Nämligen, ja just det, jag är dörren. Men också att man måste bekänna. Ty om du med din mun bekänner och i ditt hjärta tror att Jesus är, jag ska läsa igen, att i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så ska du bli räddad. Hjärtas tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Att vi måste, det enda möjligheten för dig att komma in där, att få tillgången till Guds rikedomar, det är att du själv säger det. Med egna ord, att jag tror på Jesus Kristus, att han är Guds son, att han är uppstått från de döda. Och också att du gör det från hjärtat. Att du bekänner det, att det inte bara är en ramsa, det gäller ingen sån här hemlig kod du ska nämna för att komma förbi dörrvakten. Ja, men jag tror på Jesus, och välkommen in. Ja, men det funkar. Det är inte en sån ramsa. Det är ingen sån hemligt ord, vad det nu kan vara för att komma in i det allra heligaste. Det är en bekännelse från hjärtat, att du erkänner att jag tror på Jesus Kristus. Det tydligaste tecknet jag som Stefan idag, att kliva ner i dopkraven och visa inför församlingen och Gud och inför sina vänner och släkt och allt vad det nu är, att jag tror. Det behövs ett personligt beslut. Du behöver bestämma dig. Det är det det handlar om. Ett personligt beslut. Jag har beslutat att följa Jesus. När du säger de orden så får du tillträde till det allra heligaste. Inte fullkomligt än. Helt och hållet kommer du få det när du flyttar in i ditt himmelska hem. Det är Gud har förberett ett rum speciellt för dig och till alla människor. Det står i Johannes 14. Han har förberett ett rum till oss allihopa. Det finns plats. Men du kan också få en del av detta redan nu. Om du väljer att följa honom så finns helande få. Det finns tröst att få. Det finns upprättelse att få. Det finns frid att få. Det finns glädje, tacksamhet. Det finns hopp. Det finns ljus. Det finns gemenskap. Allt detta finns att få redan nu om du väljer att följa Jesus. En del av er som sitter här, ni har vandrat tillsammans med Jesus hela ert liv, nästintill. Kanske tog besluten i unga år och så har ni vandrat tillsammans med Jesus. Några av er kanske inte ens har bestämt det än. Som är nya i vår gemenskap och inte riktigt funderat på, okej, det här var nytt, så har jag aldrig hört riktigt. Men så är möjligheten. Här i vår församling, det finns alla människor, allt från de som har vandrat med Jesus hur länge som helst och de som inte ens har börjat, kanske precis har börjat och stapplar lite grann. Men möjligheten finns för dig idag, både för dig som har aldrig sagt ditt ja förut, att säga ja, jag vill ha det där. Jag vet inte riktigt hur det går till, hur det funkar riktigt, men jag, det verkar vara lätt, jag kan säga det och mitt hjärta tror, men munnen bekänner så hjärtas tro. Ja, men okej, jag försöker. Och så gör vi detta tillsammans, därför att vi är en församling, vi stöttar varandra, vi går tillsammans mot vårt himmelska hem. Det är det som är fantastiskt i församlingen, att det här behöver ingen gå ensam, utan vi gör detta tillsammans. Oavsett om man är ny i tron eller gammal i tron, vad det nu är, så stöttar vi och hjälper varandra. Det är fantastiskt att ha en församling med många människor som älskar Jesus och vi stöttar varandra på livets vandring mot det himmelska målet. Du kan bestämma dig för första gången. Men också du som har vandrat med Jesus, kanske kommer i sidan av eller funderar på, okej, det var, jag har kanske inte tagit någonstans, hamnat vid sidan av på vägen. Jesus kommer inte att säga att okej, du fick din chans, nu är det för sent. Nej, Jesus säger välkommen tillbaka. Jag vill hjälpa dig upp på vägen igen. Jag vill hjälpa dig att hitta riktningen i ditt liv. Så finns möjligheten här. Kanske du behöver bara bekänna dig, okej, jag är på vägen. Jag vill ändå säga, ja Jesus, jag följer dig fortfarande. Så finns möjligheten idag att säga ditt ja för första gången, försöka få hjälp på rätta vägen eller vad det nu är för någonting. Du vet ju. Gud vet och du vet. Du vet vilket beslut du behöver fatta. Men det är också ett frivilligt beslut. Gud kommer inte besluta åt dig. Hans erbjudande står däremot kvar. All den där rikedomen som jag försökt beskriva som finns i det allra heligaste hos Gud, som lite listat där, väldigt lite, men det finns ändå, som jag i alla fall sträcker emot. Vill du ha någonting av det så så finns möjligheten. Okej, Jesus, jag vill följa med dig och få en del av detta. Möjligheten finns idag att ta emot gåvan från Gud. För den är fri av nåd. Det är ingenting du kan göra, ingenting du kan kämpa för. Det hjälper inte om du skänker hela din förmögenhet, lär dig Bibeln framlänges och baklänges utan till på 10 språk. Det spelar ingen roll. Du får ingen tillgång till allhelgesten då. Det handlar bara om att du väljer att tro. Ditt hjärta och din mun bekänner. Det handlar inte om egna gärningar, därför att det är gärningar redan, Jesus har redan betalt allt. Han har gjort allt som behöver göras. Du behöver bara välja. Ta ett beslut. Och vi ska nu alldeles strax sjunga några sånger, Pernilla, visst var det så? Ja. Och då under den tiden vi sjunger lovsång tillsammans, så får du möjligheten endast i där du sitter i din bänk, eller komma fram. Vi har en böneplats på er högra sida där du kan söka förbön. Det finns förebedjare som kommer be tillsammans med mig och samtala med dig om du vill. Och säga att vad det är du har på hjärtat. Du kanske söker något av dem där. Du kanske söker helande. Du kanske söker vägledning eller förlåtelse eller tröst. Möjligheten finns. Och Gud kan möta dig precis där du sitter. Inga problem. Det kan han göra. Men ibland är det bra och känns behöva lite samtal och förbön. Det är någon annan hjälper till att be. Om inte du själv hittar lite orden. Men Gud kan möta dig precis där du sitter. Han är så stor så att han fixar det. Förbön innebär att man ber att någon kommer och sätter sig, kanske pratar med dig och funderar och frågar vad du heter, och så får du berätta vad du vill ha hjälp att be för, och så ber den tillsammans med dig. Där finns förbönplatsen. Eller så knuffar du på den personen som sitter bredvid och frågar, kan inte du be för mig? Jag behöver det. Vi hjälps åt, vi är en församling. Vi gör detta tillsammans. För Gud älskar dig och vill att du ska få del av hans goda. Jesus, jag tackar dig för att du gav ditt liv för vår skull. För att du öppnade upp dörren för alla människor in i det allra heligaste. Vägen dit är tron på dig. Jag tackar dig för att vi får tro på dig, och du öppnar upp evigheten, kärleken, glädjen, trösten, rikedomen, kunskapen, visheten, friden. Allt det som finns hos dig och din fader Gud, det får vi ta del av. En del redan nu, men fullkomligt den dag vi kommer in i himlen. Tack att du redan nu vill komma med det du har erbjuda. Smakprov redan nu. Med tröst och helande, upprättelse och allt vad det är som vi behöver. Du vet vad vi behöver, var och en av oss. Tack för att du möter män och kvinnor, tjejer och killar i bänken när de sitter nu och funderar och tänker. Därför att du hör ju mycket bättre än vi själva. Du vet våra tankar redan nu. Tack att du också ger mod till dem som vill söka dig på särskilt sätt och resa sig upp och söka till förbönsplatsen. Tack att du ser dem, och tack att du ser varje behov. Och tack för att du möter varje behov. Ett längtande hjärta som söker dig. Gud, möt var och en av oss. Amen.